Vi har haft långhelg, hörni. De flesta av oss har kanske varit lediga också. Och det där med Kristi himmels, innan jag går in på bön så måste jag ändå säga någonting om Kristi himmels helgen. Därför att någonstans är det som att det är en av de här kristna högtider som är lite grann försvunnit. Julen är vi bra på minnas, för jag tror att den passar bra i vår samtid. Och påsken, ja men den missar vi inte. Men Kristi himmels är bara som en klämdag som så lätt passerar. Och jag tänkte, varför är det så? Varför är det så att Kristi himmels lite för lätt passerar? Jag tror att det är några saker. Jag tror det ena är det att det ligger rätt så bra i tiden när man tänker på att man vill vara ute i trädgården, man vill gå en vandring. Alltså den här maj, mitt i maj, så är det så lätt att vi slukas av allt det som naturen har och allt det som vi vill göra inför sommaren som kommer. Och plötsligt så har Kristi himmels mer blivit en ledighet för fritid än för att påminna sig om budskapet. Det andra är att jag tror att det inte är det enklaste budskapet att koppla till. Liv och död som ju julen och påsken handlar om, det är lättare att förmedla och det är så grundläggande i den kristna tron. Även om det, klart, det finns ett antal knorrar här som är lite speciella med Jesu födelse och Jesu död. Men det här är med att Jesus plötsligt bara sticker iväg uppåt som en rymdraket. Det är lite svårt att beskriva och förklara, tänker jag mig. Det är så lätt, det blir lite svårgreppbart. Och jag tänkte på det här som Yuri Gagarin sa, han som var den första som åkte runt jorden i rymden. Han påstås ha sagt att när han kom ner att han såg ingen gud och han såg ingen himmel någonstans när han var där uppe, som ett statement. Och jag tror att någonstans så behöver vi kristna påminna oss om att också att vi rör oss i en värld som rymmer något övernaturligt. Alltså vi tror både Jesu födelse och Jesu död och Jesu uppståndelse är ju verkligen att Gud griper in i det övernaturliga. Så å ena sidan är det inte konstigt för oss att tro att Gud också kan göra någonting sånt. Men vi behöver också förstå att när vi tänker den här bilden av Jesu himmelsfärd så är det i ett judiskt perspektiv kopplat till den judiska tron. Och då blir begreppet himmel egentligen mer en plats där Gud bor än en specifik ställe som man ska ha till. Utan det är mera en plats att Jesus återvänder till fadern, till där han kom ifrån. Så man kan säga att Yuri Gagarin, han hade fel, för han svarade på fel fråga, skulle man kunna säga så här. Så när Bibeln talar om himlen så menar så är det inte först och främst en fysisk plats, utan det är egentligen det som händer, det som Kristi himmelsvärld pekar på. Det är att när det Jesus gör när han lyfts upp till skyarna, det är att han intar en ny position i relation till den övriga skapelsen. När Jesus kommer till jorden så är han begränsad av tid och rum. Han är i en fysisk kropp och rör sig i tid och rum på den här jorden. Men det som Kristi himmels pekar på är att nu återvänder Jesus och återtar sin plats vid faderns högra sida och är utanför tid och rum. Nu är han tillbaka där tid och rum inte är begränsat för honom, utan han återtar sin plats. Och så det är mer frågan om det handlar inte om en så att säga rymdfärd i den bemärkelsen, utan mer en positionsförflyttning då Jesus återvänder och tar tillbaka sin position, sin plats vid Guds högra sida. Där nu Jesus är allt för alla överallt utan begränsning av tid och rum. Så det är där vi firar när Kristi himmels de dagarna. Men det är så lätt att vi glömmer bort det. De här dagarna bara passerar och plötsligt så har det gått. Och så har man inte ens tänkt på att vi har firat Kristi himmels. Och Kristi himmels är ju helt nödvändigt för alla vi som är pingstvänner. Och jag är ju pingstvän, född och uppvuxen. Och det är ju det att Kristi himmels är nödvändig för pingsten. Pingsten finns inte under Kristi himmels. Därför att det Jesus säger är att jag ska gå bort, men jag ska sända er anden, hjälparen till er. Så Gud återvänder, kan man säga, till den här jorden genom andens närvaro. Och plötsligt är han inte begränsad i en fysisk kropp i Jesus Kristus, utan han ryms. Han finns här hos oss alla som har tagit emot honom. Ja, det var en kanske allt för lång inledning om det som jag egentligen inte ska predika om. Så kan det vara. Det är farligt att släppa upp en rektor. Det här är tredje söndagen om bön. Den första söndagen predikade vår pastor Simon. Och jag skulle säga, hans predikan handlar egentligen ganska mycket om en uppmuntran om bön. Att Gud är intresserad av våra liv. Han är intresserad av det som kan till och med tyckas vara alldeles små och oväsentliga saker. Så är ändå Gud intresserad av det. Och han uppmuntrar oss att komma till honom med det. Det var väl egentligen kanske i huvudsak det Simon ville tala om. En uppmuntran om att komma till Gud med allt det vi bär på. Och förra söndagen predikade Karl-Oskar om mera den personliga bönen. Bönens fokus på det som handlar om relationen med Gud. Alltså att bön är också djupast sett ett sätt att lära känna Gud och komma nära Gud. Och få bygga en vänskap och tillit till Gud. Det finns något djupt relationellt i bön. Och därför poängterar Kalle om tystnaden och stillheten som viktiga inslag i den kristnes böneliv. Och den här söndagen, den sista i den här miniserien, då kommer istället fokuset mera vara på det som kallas för kyrkans förbön. Alltså oss kristnas, vår kallelse av att vår bön ska vara riktad utåt mot världen. Istället för att bönens fokus handlar om Guds del, att vi är redskap för Guds vilja för världen. Det är det som mitt fokus är idag. Att vi får vara delaktiga i det som Gud gör i den här världen. Och jag tänker mig, bön är både något som man skulle kunna kalla introvert, inåtvänt. Alltså det jag pratade om tidigare, det här med att vi vänder oss till Gud med det som är ganska personligt och privat och nära oss. Och bön handlar om det som jag nämnde tidigare om att jag får fördjupa min relation med Gud. Att jag får lära känna Gud. Och därför Jesus säger att gå in i din kammare, be, ta tid för gemenskapen med Gud. Och är därför Gud och Bibeln är full av uppmuntran om att vi ska komma med allt smått och stort till Gud. Och jag tänker mig, det tror jag vi alla gör, mer eller mindre. Vi vänder oss till Gud med det som kan vara ganska introvert, alltså som handlar om mig och mitt liv, ganska begränsat så. Och Gud är intresserad av det. Det är för att när Gud vill jobba med våra liv och när han vill jobba med vår relation till honom, så vill han börja med det som ligger nära oss. För när vi kommer till Gud med det som är nära oss, så är vi också mer öppna för hans tilltal. Och ha lättare för att se hur han vill jobba med våra liv. Så det är gott och naturligt att vi vänder oss till Gud med det som är väldigt nära oss. Personligt, privat. Det är för att det är gott. Men så finns också det som man skulle kunna kalla för den extroverta, utåtriktade bönen. Det som är utanför våra egna behov. När vi riktar oss inte inåt utan riktar oss utåt. Hela tiden är det viktigt att se hur Bibeln betonar att vi som lärjungar, att vi som Guds folk är kallade att be för den här världen. För allt det som är långt bortanför oss själva. Och jag tänker mig, det är fantastiskt att vi har den förmånen att kunna göra det. Och jag ska ta med er till ett sånt här bibelställe som man kan säga rör lite grann med det. Och det är i första Timoteusbrevets andra kapitel, när Paulus skriver till sin kollega och nära vän Timoteus, så säger han så här i det första brevet han skriver till honom i det andra kapitlet. Det står så här: först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behaga Gud vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Paulus säger att det är viktigt att bedja för och tacka för alla människor, alla ledare som har makt. Han säger inte för de som är goda, vänliga, trevliga och som du gillar, utan han säger alla, obegränsat. Han säger att vi ska be för alla makthavare, oavsett om vi egentligen tycker de är goda eller inte. Det är ointressant, verkar Paulus säga. Och det här kan ju till och med nästan upplevas som provocerande. Varför ska vi göra det? För Paulus verkar ju inte definiera ledarna i någon form av god ledare, dålig ledare. Den här ska vi be för, den här ska vi inte be för. Utan han säger bara be. Oavsett om den är kristen eller ateist eller vad det nu är. Han säger det är ett kallelse. Det är ett uppdrag. Det ligger i oss som troende att be. För makthavare, för ledare, för alla människor. Vad är motivet till den här bönen, säger Paulus. Han säger några saker i det här. Men först vill jag säga vad inte motivet är. Därför att jag tänker så att ibland, och jag tycker det finns tendenser i vår kristenhet, det är det att motivet till bön, det är att vi någonstans ska försöka få makten till oss. Alltså vi vill använda bönen som ett maktmedel och att någonstans kunna styra människor, styra politiken, styra det som händer. Jag säger inte att Gud inte vill styra, Gud vill påverka. Men om vi börjar se bönen som ett sätt att utöva makt, då har vi missuppfattat vad bön handlar om. Bön är aldrig makt. Även om det finns och vi tror att bön har en påverkan, för det måste vi tro. Men om vi börjar på använda bön som en form av maktmedel där vi försöker så att säga, med Guds hjälp styra och kontrollera, då är det fara och färde i den bemärkelsen av att det kan hända någonting med hur vi ser på oss själva och ser på vad bönens syfte är. Och där behöver vi värna oss själva. Att inte vi börjar på att använda bönen som ett sätt att försöka få makt. Därför är det någonting som kyrkan har misslyckats med gång på gång och fallit in i, är det att vi tror att vi ska utöva en världslig makt. Och det måste vi vaka för. Låt inte ditt motiv till att bedja för ledare och makthavare vara att på något vis utöva makt. Utan det, bön handlar om att lämna över till Gud att få leda och styra. Hoppas han förstår vad jag är ute efter här. För det vi ser tycker jag är bra. En tendens av att kristna försöker använda ett typ av maktmedel. Och när bön blir en typ av maktmedel på fel sätt, då är det fara och färde. Det är för att bön, det är aldrig vi som utövar makt. Utan vi får alltid bara lämna över till Gud att hans vilja ska få ske. Men Paulus säger så här, han säger att vi ska be så att vi kan få leva ett stilla liv. Rätt så intressant. Det är som att han säger så här, men be för makthavarna så att de inte ställer till det för mycket för oss. Eller hur man ska säga. Han verkar säga att det som bön kan göra är att det kan skapa en stillhet, en frid, en fred. Så att de som kristna sen kan leva ett fromt och värdigt liv. Bönen har en förmåga att inte bara förändra dem med makt, utan också vårt förhållande till det som händer med oss, tänker jag. Och Paulus är det yttersta exemplet på det. Om det var någon som blev utsatt och plågad av makthavares missbruk av makt, så var det ju han. Och när man läser i andra Korintherbrevet när han beskriver om allt det han har varit med om, pryglad 39 gånger med 4 gånger med 39 piskrapp, var det, är det 2 eller 3 skeppsbrott, och fängslad och slagen och stenad, alltså de med makt gjorde våld på honom och försökte stoppa honom. Och trots det så verkar det som också han mitt i det hade en vila och en stillhet i det hela. Så när man kommer och så läser man andra Korintherbrevet 6 och så säger han så här: som Guds tjänare visar på allt sätt vi har dugit till, med uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, i ära och var nära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen. Jag är misskänd men ändå erkänd. Jag är nära döden men ändå lever jag. Tuktad men inte till döds. Plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika. Jag har ingenting men äger allt. Och jag tror att hans bön här till Timoteus är att Timoteus också ska få den friden trots makthavare, trots allt det som händer, så att han mitt i allt det som kan drabba honom har en tillit till Guds närhet och godhet. Alltså bönen handlar inte bara om att förändra makthavare, även om vi tror och ber om det. Men bönen handlar också om att vi ska kunna förhålla oss till det som händer. För vi lever inte i en skyddad värld. Vi lever i en brusten värld. Det andra som Paulus säger, det är för att alla människor ska ta emot evangeliet. Han avslutar sammanhanget med meningen: alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Uppmaningen att bedja för alla är inte bara för min skull, utan för deras skull. Paulus påstår att bön gör skillnad. Att när vi ber så bidrar våra bön till att öppna människors hjärtan så att de vill ta emot av Guds evangelium, de goda nyheterna om Jesus Kristus. Är det inte egentligen helt ofattbart? Hur tänker Gud? Han är allsmäktig Herre, skapare av himmel och jord, upprätthållare av allt. Ingenting finns utan honom och ingenting kan leva och verka utan honom. Och så är Bibeln full av berättelse efter berättelse som verkar säga en och samma sak. Att våra böner gör skillnad. Hur tänkte Gud? Har ni funderat på det någon gång? Varför i hela världen låter Gud det vara så att din och min bön, våra böner, har betydelse för hur Gud agerar i den här världen? På ett sätt kan man säga att han bakbinder ju sig själv. Han skulle kunna göra allt obegränsat i sin egen makt och härlighet. Och ändå är Bibelns berättelser gång på gång de samma. Att din och min, våra böner, är som nycklar som kan öppna upp saker i den här världen. I människors hjärtan och i situationer. Jag tycker det där är alldeles förunderligt och alldeles konstigt. Har ni funderat på det någon gång? Hur tänkte Gud när han låter oss vara med som en faktor i hans verkande i den här världen? Att vi är delaktiga i det han vill göra och i det han gör i den här världen. Det är som att våra böner är med och boostar Guds vilja. Eller hur ska man tänka? Men Paulus är jättetydlig i den här berättelsen att vi ska be. Och våra böner påverkar skeenden och handlingar och kan hjälpa till att öppna människors hjärtan för Gud. Det är otroligt att vi får vara med som redskap, delaktiga. Kan jag förklara det här? Nej. Kan jag fatta hur Gud tänker? Nej, jag kan inte fatta det. Men jag tänker mer, det är Guds kärlek och nåd. Att han inte bara är allsmäktig, gör som han vill, utan han vill att du och jag är delaktiga i hans verk, i hans rike. Vi får vara med, medarbetare. En av mina lärare när jag läste teologi, han brukade säga så här, att när man tvättar bilen och man har små barn, då brukar man ju ibland låta barnen vara med. Eller vad det nu är. Man låter barnen vara involverade i det man gör. Inte för att det blir bättre. Eller går snabbare. Eller smidigare. Utan man vill som förälder helt enkelt låta barnet vara med. Och vara delaktig. Och så tänker jag, det tycker jag är en ganska bra bild. Gud låter oss vara med i hans skeende. I den här världen. Genom våra böner. Och genom våra handlingar. Men idag pratar vi om böner. Så genom våra böner blir vi indragna också i Guds hjärta. Vi blir involverade och delaktiga i Guds verk. Och det som är fascinerande med bön, det är att det finns inga nationsgränser. Det finns inga murar. Det finns ingenting som kan hindra bönens väg till människors hjärtan eller till att förändra situationer i världen. Har någon av er sett den här, på SVT har det gått en dokumentär om nunnan. Först var det för 25 år sedan så gjordes en dokumentär om den här unga tjejen som gick in i kloster som nunna. Och så nu 25 år senare. Så gör de en uppföljare om vad som har hänt med henne 25 år senare. Och grejen med den här tjejen är alltså att hon blir ju inte bara nunna, hon blir karmelitnunna. Och ni som nu har koll på de katolska klosterordnarna, ni vet ju om då att karmeliterna, det är hardcore bedjare. Och ni som har sett den här dokumentären, ni vet ju om att det är till och med så att det sitter galler. Så att hon kan inte ens gå och krama sin mamma och pappa när de kommer. Utan hon kan möjligtvis bara hälsa genom de här gallerna. Och de kan skicka lite kakor mellan gallerna in och så här. Alltså, de avskärmar sig från världen. Och när de intervjuar henne och frågar så här. Ja, men vet du vad som händer runt omkring här? Ja, nej, men vi har ju inga sociala medier eller sånt där. Och jag har sett andra dokumentärer om liknande klostergemenskaper där de beskriver hur på en vis abbedissan, hon som är chef för klostret, hur hon på en vis hon går ut och tittar på vad är de stora nyheterna i världen, vad är det som händer just nu? Och så tar med det till nunnorna eller till bröderna i klostret. Så att jag tänker så här, jag tycker det är en vacker bild. Å ena sidan så väljer den här systern av de här nunnorna att å ena sidan rama in sig och avgränsa dig i ett hus med galler. Man går aldrig ut, man åker i princip aldrig därifrån. Jag har mött Wilfrid Stinne sen, han var karmelitbroder, så han fick väl göra någon resa mellanåt då. Men i grunden så var de är innanför de här murarna. Men deras liv som är fyllt av bön är inte stoppt. Murarna stoppar ju inte deras böner. Utan murarna i deras tanke begränsar dem så att de inte störs av allt för mycket onödiga intryck. Så att de kan istället fokusera på det väsentliga och be. Och de ber ju inte för det som handlar om bara det som är i klostret. De ber ju först och främst för det som händer i världen. Långt utanför deras väggar. Det är någonting fantastiskt med bön. Du kan inte åka till Nordkorea i första läget, men du kan be för Nordkorea. Du kanske inte kan åka ut som missionär, men du kan be för våra missionärer. Vi behöver inte ens göra alla de här resorna alla gånger för att vara närvarande. Vi kan be och finnas där med människor överallt i den här världen. Är det inte fascinerande? Egentligen är det ju helt galet. Att vi sitter på ett redskap som säger att det är obegränsat. Det finns ingenting som hindrar oss. Inga gränser, inga nationer. Det finns inga korridorer som inte är öppna. För Guds ande är där. Och vi får vara delaktiga i Guds verkande i den här världen. Och därför finns det här i den kristna kyrkan, där man kallar för den gemensamma bönen eller kyrkans förbön. Jag vet inte om ni har varit i Hässelby kyrka på någon vanlig gudstjänst där. Men ni som är där, eller om ni går till en annan svensk kyrka, så ser man ju att de har det som kallas för kyrkans förbön som ett tydligt moment varje söndag. Och här i Hässelby kyrka så ber man för, vilka saker ber man? Jo, man ber för hela världen, de stora som händer i sina världen. Man ber för Sverige, för riksdag, regering, för politiker och de stora sakerna som händer sig. Och så ber man för Marianne Lund. Man ber för Centrumkyrkan. Man ber för Pingstkyrkan. Man ber för folkhögskolan. Varje söndag ber de för oss. De ber för det som inte handlar om dem internt i sin lilla kyrka, utan de ber för allt det som är utanför dem. Och här ryms en hemlighet. Och jag tänker så, när vi börjar tänka att vi ska be för det som är långt utanför oss själva, som vi å ena sidan inte tänker vi kan göra någonting åt, så gör det någonting och det betyder det någonting. Och det första, tänker jag mig, det är att vår värld blir större. Vi hjälper varandra att se med Guds ögon på den här världen. För när vi ber tillsammans, även om någon annan ber, så hör ju jag vad som bes. Och jag kan bli delaktig i en bönen och påminnas om, just ja, det där är också någonting som är viktigt för den här världen, för Guds hjärta. Alltså, dina böner öppnar mina böner. Och jag blir delaktig i det som ligger på ditt hjärta. Får jag bli delaktig i mitt hjärta? Det du inte ser och tänker på, det tänker andra på. Därför har den gemensamma bönen den goda egenskapen att den hjälper oss att se större än oss själva. För vi fungerar så här, vi har ju våra favoritområden, saker som vi brinner för. Om Torulf, han är inte här idag. Om han hade varit här idag så skulle man ha sagt så här, om ni som känner Torulf så tänker man Indien och mission. Det är Torulf. Hans hjärta är större än så. Men alltså, har man levt i Indien i så många år, så är Indien och mission, det ligger otroligt varmt i hans hjärta. För andra är det våra barn. Här i kyrkan eller runt omkring. Några ser krigen och konflikterna som viktigt och brinner för att det ska förändras till något. Andra ber och brinner för evangelisation, att människor ska komma till tro. Någon brinner för att be för de sjuka. Alla har vi områden, och det är helt okej att vi har våra specialområden där vi vänder vårt hjärta och riktar oss till. Men det är gott för alla att få hjälp att vidga perspektiven och se att det finns mer viktiga frågor. Så våra gemensamma böner vidgar vår värld, och jag tänker vidgar våra hjärtan. Det andra är att jag tänker att våra böner blir större i den bemärkelse av att när vi delar vår bön så kommer fler med i bönen. Och när fler är med och ber så tror jag faktiskt att det inte är en oväsentlighet. Det gör skillnad. Alltså, när jag låter mitt bönämne bli vårat bönämne, då är vi fler som är med. Och det goda med bön, det räcker med att en ber och jag lite lätt suckar med i bönen. Så är det också en bön. För Gud ser våra hjärtan. Han vet våra tankar. Så när vi hör någon be, Gud, se till det här och det här. Och så sitter du där och tänker, ja Gud, gör det. Då har du också bett. Det behövs inte mer än det. Och så är du delaktig. Och bönen blir större. För att du är inte en ensam som ber, utan då ber vi plötsligt tillsammans. Vi förenas i bönen. Jag tänker, bönen gör skillnad. Det tredje är att jag tänker säga att våra personliga saker får ett bättre perspektiv. Med det säger jag att jag vet att människor kan kämpa med otroligt tuffa saker. Om det är sjukdom eller lidande eller prövningar av alla andra slag. Så det är inte så att jag vill inte säga att vi inte kämpar med stora saker. Men precis som Paulus kämpade och led, så var det som att Paulus, tror jag, genom bönen fick hjälp att se perspektiv på sitt eget lidande. Och se att det finns någonting större än det. Och ibland är det bra för oss att inte för mycket vända oss in mot oss själva, utan få hjälp att vända utåt och se allt det runt omkring oss som också är värt att be för. Jag tror att när vi ber tillsammans, hör varandras böner, så hjälper det oss att sätta våra liv i ett rätt perspektiv till den här världen, till Guds vilja. För allt det som sker runt omkring oss. Det sista är att jag tänker mig att det lär oss också om tacksamhet. För att om vi delar våra bönämnen, så kommer vi också dela våra bönesvar. Och dela det som vi är tacksamma för. Och när vi hör det, då blir vi tacksamma. Vi också. Även om vi själv inte har fått ett bönesvar eller sett det vi har längtat efter, så hjälper det oss att inte förlora tron och tilliten till att Gud är en bönhörande Gud. Så precis som vi delar våra böner, så delar vi också allt det vi kan tacka Gud för. Så jag tänker mig så här, det är någonting centralt här i bönen som jag tror ibland vi i frikyrkan har förlorat. I våran bönegrupp här i veckan så pratade vi om det här. Nu var det ju så att just den här bönegruppstillfället, så var det tre stycken pastorer som satt i gruppen. Så klart att vi satt alla med våra erfarenheter. Men då sa jag så här, att man kan undra varför det är så att det här, ni som är äldre minns det här bönebruset. Alltså man bad i bänkarna. Och så bad en där och en bad där. Men det har ju, jag skulle säga, oavsett i princip vilken kyrka, frikyrka du åker till, så förekommer ju inte det i någon större utsträckning idag. Det spelar ingen roll var du är. Och en del kan säga så här, det är ju för sorgligt. Och det tänker jag, det är för sorgligt. Man måste ställa sig frågan, varför har det blivit så? Varför ber vi inte högt tillsammans i våra gudstjänster, utan vi flyttar bönen till det som också är väldigt fint och värdefullt, alltså det personliga. Vi lägger våra bönelappar, vi tänder ett ljus. Jättebra, viktigt, någonting som vi inte hade förut och som är värdefullt att ha. Men varför har den här gemensamma bönen tystnat? När jag jobbade som pastor i förra församlingen här, så då var min erfarenhet, när jag kom dit, så fanns det, då bad man i kyrkan på gudstjänsten. Och det funkar ju inte. Om jag ska vara krass, som pastor så funkar det inte. Därför att, jag ska tala om varför det inte funkade. Och det tror jag, två exempel på varför det här har tystnat. Det ena är att man säger så här, har du någonting att be för? Lägg fram ett bönämne. Och så börjar någon på, ofta då, utan att förstå tid och rum, lägga ut ett långt bönämne. Som tar plötsligt 5 minuter att berätta. Plus att man kanske berättar detaljer som är så privata och enskilda. Man tänker, säg inte det här. Det här hör inte till rummet. Det räcker med att bara höra att vi ber för det här. Inte detaljerna. Det är det ena, tänker jag mig. Alltså, personer har inte riktigt förmågan att sätta gräns för vad man ska säga i det gemensamma rummet. Okej? Det andra är att någon ber fantastiskt. Så det bara står härliga till. Problemet är att alla andra tänker, jag kommer ju aldrig kunna be i närheten av det där. Så jag väljer att vara tyst. Och så blir det några få. Och så var det i den församling jag jobbade. Det var några få som bad. Och de bad gott och härligt. Men alla andra blev tysta. någonstans. Så då tänker man så här, då behöver man hitta en form som gör att det blir tryggt, som gör att vi kan våga be enkelt och kort och tydligt och dela det som är vårt gemensamma hjärta och Guds hjärta för den här världen. Och då kan man ju skapa den formen. Den kan upplevas lite fyrkantig och lite styrd och så. Men det gör att människor börjar på be. Och vi gjorde det i den församling jag jobbade. Vi skapade en form av bön som vi har provat det några gånger här. Och ni som har varit med, jag har kallat det för amenbön. Superenkelt. Jag tog det från när jag var på Bjärka Säby. Det bad man alltid så. En superenkel bön. Den som ledde bönen inledde och avslutade alltihopa i bönen. Och sen så bad vem som helst. Och så bad man en kort bön. Typ, tack Gud för att du varit med mig idag. Amen. Och då svarade församlingen med amen. Och då kanske var någon som satt där borta. Så alla hörde inte vad den bad. Men någon hörde det. Och då hörde man ju att alla svarade amen. Och då visste man okej, nu kan nästa börja be. Ibland blev någon som råkade be samtidigt. Det var ingen fara. Och så bad man. Och man behövde inte nämna om vad man skulle be om, utan man bad helt enkelt istället för att berätta om ens bönämne. Och det intressanta var att det funkade ju. Och de som aldrig hade bett började på be. Okej, det var inte det här bönebruset som ni äldre minns från 70-talet och bakåt i tiden. Men det var gemensam bön. Och vi delade våra hjärtan och vår längtan och våra glädjeämnen i bön. Och det tänker jag mig, jag tror att vi behöver återfinna det i våra församlingar idag. Den gemensamma bönen. Nu ska jag be en avslutning för den här predikan. Sen ska vi be tillsammans. Den här amenbönen. Praktisera det som jag har predikat om. Vad säger ni om det? Men nu ber jag först. Herre, du ser det jag har försökt dela. Om bönens betydelse, om att få be tillsammans. Och jag ber att du ska hjälpa oss enskilda och som församling att kunna bli en bedjande gemenskap där vi tillsammans får be för det som ligger nära ditt hjärta. Och där vi får hjälpa varandra i bön. Tack för att du är med oss alla, där vi står i livet. Och du är med oss i att få upptäcka ännu mer av vad bön är och kan få betyda. Amen. Så nu tänker jag, nu ska vi pröva det här med bön. Och jag börjar och be. Och när jag säger amen, då får någon ta vid här. Och nu, jag kan säga också, jag har faktiskt tillfrågat några, för jag tänker mig att nu ska vi pröva det här. Så jag har tillfrågat några också så. Men sen ber du bara en kort bön och så säger du amen och så svarar vi som gemensam församling amen och så får nästa be och så delar vi högt och lågt, personligt och det som är de stora världsfrågorna och så lyfter vi upp inför Gud tillsammans det som vi längtar, bär och det som vi också vet ligger på Guds hjärta. Nu ber vi. Herre, tack för att du är här. Var med oss just nu när vi ska be tillsammans. Amen.